Nåd och frid ifrån Gud vår Fader och vår Frälsare Jesus Kristus vare med er alla. Låt oss be. Kom holdaste förbarmare som herde in bland fåren och led oss arma syndare till källorna och såren, till Sions berg och Sarons bet, där i en salig enighet var trogen själ har trevnat. Amen. I dagens predikan ska vi tala om lite om lagen. Till först ska vi gå in lite grundläggande om lagen. Och vi ska klargöra vissa saker. Dels vad vi menar med lagen och hur vi ska se på lagen. Och tala om lagens tre olika bruk lite. Främst om det första och det sista bruket. Jesus hade läst och studerat skriften allt sedan han var liten. Och nu var han i 30-årsåldern. Vi minns att han redan som 12-åring i templet pratade med de skriftlärda och fariseerna, eller med dem som var där, och ställde frågor och svarar på ett sätt som gör dem förvånade. Så redan då så var han alert och hade en stor insikt. Och du vet att trots att han var Gud så måste han lära sig det som alla människor lär sig. Han måste lära sig gå, krypa, gå och springa. Han måste också lära sig tala, läsa och skriva trots att han var Gud. Och även logiskt tänkande behövde han lära sig. Så att sätta ihop ett och ett. Och redan vid 12-årsåldern så hade han kommit till en sån kunskap att dåtidens skriftlärda var förvånad över hans kunskaper. Lagen och profeterna hade han läst. Han hade lyssnat till dem. Och han hade blivit undervisad i dem i synagogorna. Och buden kunde han. Både den riktiga meningen av dem och dels den som undervisades i synagogorna. Han hade sett missförhållanden och hur snett det hade gått i samhället. Därför undervisade han ofta om lagen. Trots att han inte var någon ny laglärare eller någon ny Mose. Visst var det Jesus. Visst var Jesus den utlovade profeten som Mose talade om. Men Jesus kom med ett nytt förbund. Ett förbund som ingen människa mera skulle kunna förstöra. Så när Jesus undervisar sina lärjungar idag talar han om lagen och profeterna. Alltså om Guds krav och Guds löften som nedskrivna och som utgör vårt gamla testamente. Det ska vi se lite närmare på idag. Och vad han menar, vad som menas med detta i det här sammanhanget. Så vad menar vi när vi talar om lagen? Vi vet att Bibeln är Guds ord. Det uttrycks för hans vilja. Den är felfri och fullkomlig i allt den uttrycker. Och är skriven av Gud själv genom människor drivna av den helige ande. Därför kan vi med rätta kalla den för Guds eget ord. Och eftersom vi är övertygade om den här sanningen kan vi vara lika säkra på att Bibeln är sann i allt den säger och att dess löften, alltså löften som Bibeln ger, är bergfasta, det är säkra. Till det här orden får man inte lägga till något eller ta bort något, säger Jesus i dagens text. Varken genom att förvränga dess budskap eller att hoppa över delar av den. Och vi vet att Bibeln innehåller två läror. Lagen och evangeliet. Guds krav och Guds löften. Genom lagen lär Gud oss vad han vill att vi ska göra. Och vad vi inte ska göra. Gamla testamentet i vår Bibel. Alltså Guds uppenbarade vilja och löften till Israels barn. Innehåller både lag och evangelium. men kan ibland kallas av Jesus för lagen, som man gör i dagens text. När han säger, först säger han lagen och profeterna, sen säger han lagen, att inte en enda prick i lagen ska förgås innan det uppfylls. Då hänvisar han hela tiden till dåtidens bibel, den som de kände till. Medan han senare i bergspredikan talar om konkreta lagar i gamla testamentet. I konkreta saker som Gud har förbjudit eller påbjudit israeliterna att göra. Så vår evangelietext idag är inledningen till det här längre delen, utläggningen av Jesus, där han går igenom lagens bruk, det tredje bruket av lagen framförallt, för han pratar till det omvända. Så här används orden lagen och profeten av Jesus i den vidare förståelsen om hela Guds uppenbarade vilja. Alltså både lag och evangelium kom Jesus för att både uppfylla och förverkliga genom sin aktiva lydnad och görande lydnad. Alltså görande lydnad, den som är aktiv, eller lidande lydnad, passiva lydnaden. Han led för våra synders skull. Så han uppfyllde allt, både straffet och kraven av Gud. Och Jesus uppfyllde lagen och profeterna, vad lagen och profeterna sa om honom. Och ingenting lämnades kvar av det som han skulle uppfylla. Av det som rörde det han skulle göra så långt. Det finns ju eskatologiska saker som han ska ännu uppfylla sen. Alltså saker om det yttersta tingen. När han kommer tillbaka för att döma världen. Det är ännu ouppfyllt. Det talar Bibeln en hel del om i vår också. Mose. Ibland så används ordet lag i vår bibel i betydelsen gamla testamentet, som vi ser att Jesus gör här. Och ibland så används ordet lag om bara delar av gamla testamentet, när räknar upp lagen och profeterna och skrifterna. Och ibland är det bara Moseböckerna, ibland är det delar av Moseböckerna, alltså ceremoniallagen som vi hittar i tredje Mosebok framförallt. Och ibland så talar det om de tio orden, alltså tio Guds bud, betyder lagen. Som de fick nedskrivna på stentavlorna. Så det är viktigt att veta när man läser Bibeln i vilken lag är det som det talas om här. För ibland kan det bli lite förvirrande när man läser i bland annat Saltaren om Herrens lag. Och sen om Herrens undervisning. Så man märker att där med saltaren orden som betyder hela den undervisning som han har gett så långt när han talar om lagen. Så det är ju sant att Jesus kom för att uppfylla hela lagen. Men det är också sant att han kom för att uppfylla Guds tio bud. Han levde ett perfekt liv i vårt ställe. Så både kraven och löften uppfyllde Jesus och gjorde möjligt för oss. Så Jesus uppfyllde hela Guds lag i den vidare bemärkelsen. Om vi ser kort på anledningen till att han tog upp just det här ämnet, så var vi inne på det redan i början. Att han hade levt ett liv och sett på missförhållandena. Han var redan 30 år gammal när han vid den här tidpunkten. Och nu talar han till hans lärjungar. Och då använder han lagens tredje bruk. Alltså han talar om lagen som en guide för den nya människan. Och mot polen här är fariseerna och hur de tillämpar lagen som var känd av dem. Deras gamla liv och det sätt de hade sett på lagen tidigare. Det var som motpolen till bakgrunden som han berättar hur de ska se på lagen. Inom ledarskap så talar man om två olika typer av ledarskap. Det ena är hierarkiskt. Det är ett ledarskap som till exempel i Kina eller Nordkorea, där man leds med järnhand. Och det gör för människorna bara det de måste av fruktan för straff. Vad som händer om de inte gör det de måste. Om de är olydiga. Där har vi lagens första bruk i funktion. Och då tenderar man att stifta mera lagar och mera direktiv för att hålla människorna i schack. Det andra som man talar om är ett coachande ledarskap eller ett stödjande och vägledande ledarskap. Med ett sådant ledarskap kan man maximera potentialen hos medarbetarna och få ut mera. Och då handlar det om lagens tredje bruk, att man först försöker man omvända dem till idén man har, företagsidén eller det man ska göra, och sen frågar man sig hur man kan hjälpa dem att förverkligas inom den idén. Så det är lite mer på lagens tredje bruk. Du har fortfarande saker du måste uppfylla, men att du väljer en annan väg att gå framåt. Så det är framförallt inom lagiska religioner, som till exempel judendomen och islam, att där är det fruktan för straff som driver drivkraften. Medan religionen som drivs av evangeliet är kristendomen, där allt var färdigt. I en lagisk religion offrar man till sin Gud och försöker blidka honom, försöker få honom nöjd med en, för att man ska få välsignelser och välgång. Medan man i kristendomen har en Gud som är redan blidkar. Han är fullkomligt nöjd, Jesus Kristus, och vad han har gjort. Och vi vet att Jesus kom inte för att bli någon ny hierarkisk ledare, där apostlarna skulle vara hans närmaste män och ha i uppgift att välja ut kardinaler, biskopar, kyrkoherdar, präster, för att styra över sin kyrka med järnhand, som det fungerar i många religionssamfund eller trossamfund idag. Nej, Jesus kom till oss för att bli vår tjänare och vår ställföreträdare. Och han uppfyllde allt i vårt ställe och vann en seger åt oss som vi själva inte kunde vinna. Apostlarna i sin tur var ögonvittnen till allt vad han sa och gjorde, och fick i uppgift att både berätta och skriva om Jesus. Alla som kom till tro på Jesus genom deras ord kallas också lärjungar. Bland annat i apostelgärningarna så står det att lärjungarna skrets utökades den dagen med 3000 människor. 3000 personer. Alla som kom till tro på Jesus kallas till och med Guds barn, och det kallas Guds bröder, Guds syskon, Guds systrar och bröder. I hjärtat hos den som blivit av den heliga ande född på nytt finns en ny vilja och en ny människa tillsammans med den gamla människan och den syndiga naturen. Den nya människans vilja bör regera i den troendes liv. Den gamla människans vilja bör dagligen dödas. Och varje gång egot kommer upp eller kommer fram, så ska det dödas. Egoismen, girigheten, stoltheten, missundsamheten, bitterheten, vreden, hatet och oförnöjsamheten, avundsjukan, de onda begären och lustarna, det här är alla produkter av den gamla människan. Det här ska ständigt bekämpas och dödas. Det finns ingen ursäkt att låta någon av dem få något fotfäste i din vardag. Du vet att Gud håller din rygg. Han är på din sida. Han förstår dig. Och det som är ännu större, han tillåter det som kommer över dig att komma. Dig till uppfostring och till rättavisning. För ditt bästa, för ditt eviga bästa. Och han tillåter dig inte att lida för mycket. Han har satt en gräns för vad en människa kan klara av innan själen lämnar kroppen och döden inträder. Du kan fullt lita på att han enligt sitt löfte också ger igen för de oförrätter du fått gå igenom om någon behöver bestraffas. Hämnden är Herrens, säger han själv. Och den bittra sanningen är den att den minsta reaktion av köttet i oss efter att vi blivit orättvist behandlade leder oss allt djupare i syndens träsk med förtal och onda tankar som en direkt följd. Det är något som Jesus förbjuder sina lärjungar att ägna sig åt strax efter vår text. Jesus säger, svälj din stolthet. Jag behöver dig till annat än som vredesutövare. Och han säger genom Paulus att andens frukter är, om du bara får tyst på köttet i dig, då är andens frukter något helt annat. Det stavas kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådan är inte lagen emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Jesus säger genom hela bergspredikan att vara hans lärjunge, att vara kristen, är att döda begären och de egoistiska motiven här i livet. Det är att fråga efter vad Jesus vill i våra liv. Du vet att du är bara en gäst här nere. Du är inte av den här världen längre, sen du blivit född på nytt genom dopet och blivit köpt för att tillhöra Jesus. Men det är ont att tänka så här. Det är ont att säga det. Men det är sant. Han vill vara först i ditt liv. Och alltid komma först när du prioriterar. Han säger många saker så får även den frommaste lärjungen att darra. Medan små barn många gånger går oberörda förbi. Kärleken till den här världen är så oerhört stor bland oss. Ibland undrar vi om vi satsat för lite på Jesus, för mycket på oss själva. Borde man kanske satsa lite mer av ens tid på bibelläsning och bön? Borde man satsa mer tid för att nå allt flera människor med budskapet om Jesus? Jag måste erkänna att bygga hus kan göra en jordisk. Och det kan lätt få en att känna sig egoistisk. Ens tid och krafter är begränsade. Samtidigt som ens samvete aldrig vilar och ständigt påminner en om vad man borde ha gjort istället. Man tänker ofta att sen när huset är färdigt, då ska jag nog hinna mera. Men alla vet att någon överdriven tid för Gud fanns inte innan husbygge heller. Så problemet är kanske inte det fysiska, utan problemet är hjärtat. Det innersta viljan i oss alla. Paulus själv måste konstatera i Romarbrevet om sig själv så här. Något som de flesta av oss kan instämma i. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Alltså att lagen har rätt och jag gör fel. Jag gör det jag hatar, säger Paulus. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga mitt kött, i min syndiga natur, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill göra, gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det som jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag. Med mina lemmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne. Och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag är arma människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Du ser att den helige Paulus verkar ha haft liknande bekymmer som vi ofta brottas med. Han som var den stora martyren och hedna-missionären. Han som var den enorma teologen och som har skrivit de fantastiska breven. Även han tvivlade på sina frukter i tronslivet. Men han hade funnit svaret på sitt stora problem. Och han jublande sjunger ut svaret. Gud vare tack, Jesus Kristus vår Herre. Han ska frälsa Paulus från den eländiga situationen. Samma sanning gäller för oss. Samma frälsare har vi. Paulus konstaterar att alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag. Men med köttet tjänar jag syndens lag. Så ofta vi syndar. Syndar vi och gör det vi inte vill. Då ska vi fly till vår frälsare. För att döda syndens makt över oss. Så att anden i oss, den nya människan, kan fritt tjäna Herren. Han kan fritt tjäna Guds lag och leva efter hans vilja. Detta är lagens tredje bruk. Den är en guide för den nya människan. Det är det uppdraget som lagen har hos den nya människan. Anden i dig vet att Gud är helig, ren och rättfärdig. Anden vill leda dig till honom som gett den. Kampen inom dig kommer att fortsätta till den dag när du når målet i himmelen. Men den dagen är det värt att kämpa för. Den dagen skriver samma av Paulus om. Och säger, därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud. En evig boning i himmelen som inte är gjord av människohand. Därför suckar vi våra tält och längtar att få iklä oss vår himmelska boning. Därför när vi väl är klädda i den, ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill ju inte bli avklädda utan påklädda. Så att det som är dödligt uppslukas av livet. Och den som berätt oss för detta är ju Gud som har gett oss anden som en garant. Därför är vi alltid vid gott mod. Även om vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Vi lever här i tro utan att se. Men vi är ändå vid gott mod. Och skulle hellre flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Därför sätter vi en ära i att vara till behag för honom, vare sig vi är hemma eller borta. Vi har berört lite i dagens predikan, lagens tre bruk. Och den gamla människan och den nya människan har vi talat om. Vi har med Paulus sett på kampen som fortgår i oss, tills vi är hemma och får andas ut. Till sist vill jag lyfta din blick bort från dig själv, upp på Jesus, den fullkomliga. Han har frälst dig och renat dig. Inför Gud Fadern i himmelen är du förklarad ren i kraft av Jesus och vad han har gjort. Så även dina svaga frukter är härliga i Guds ögon. Paulus hade ibland svårt att se frukten av hans arbete. Och för honom synes det alltid halvhjärtade. Så är det också för oss. Så lyft din blick från dina verk upp till den fullkomniges. Det är ändå hans verk alena som ligger till grund för din frälsning. Kom ihåg en liten, liten tid. Sen kommer han med frid. Jag är en gäst på jorden. Mitt hem i himlen är. Amen. O kärlekshav, utgjut din flod utöver allas hjärtan. Låt kraften av ditt helga blod fördriva otrons smärtan. Du hela världens nåda stol förvandla med din ljuva sol vår köld i evig värma. Amen.